Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Välkommen till vår podcast Uppstickarna, där jag, Karin Bäcklund och Johanna Snickers möter framgångsrika kvinnliga tankledare som sticker ut i samtal om bland annat karriär och kommunikation.
Och vilka är vi då? Ja, det ska ni faktiskt få lyssna på i ett helt avsnitt. Vi kör igång tredje säsongen här av Uppstickarna i och med det här avsnittet. Vi har haft 25 avsnitt bakom oss och fått lite förfrågningar på om vi faktiskt inte någon gång ska fokusera på oss själva. Det känns lite utmanande i alla fall för mig. Men nu är vi här. Så Uppstickarna möter Uppstickarna.
Ja, och Uppstickarna är också ett samarbete med Dagens Media. Välkommen Johanna. Gud vad kul att få bara prata med dig idag. Vi har inte setts på ett tag.
Nej, 2 månader fick jag det till.
Ja, det har varit julledigt, du har varit bortrest och du har startat eller börjat på ett nytt jobb.
Det stämmer. Mm. Vid årsskiftet så slutade jag efter 3,5 år som kommunikationschef på Microsoft och gick in som kommunikationschef på ett av Ericssons 4 affärsområden. Så det har varit en minst sagt en väldigt intensiv start och allt annat i stort sett har varit tvungen att pausa lite. Men det här är ju också någonting som ger energi som jag gärna vill göra. Så då får man helt enkelt hitta möjligheterna.
Mm. Så nu kör vi igång igen. Jag har jobbat vidare med mitt egna företag Not Just Cake. Nu har jag varit igång i 5 månader och det rullar på.
Så länge nu redan.
Ja, det går snabbt när man har kul. Men du, om du ska berätta om dig själv ett par meningar, vad säger du då?
Jag måste bara börja med att säga vilka svåra frågor vi har.
Jag vet.
Jag vet att våra gäster brukar säga det och så sitter man på andra sidan och tänker så här, det är inget svårt. Ofta är ju de små frågorna liksom de största. Jag är jättedålig på att berätta om mig själv, men jag skulle så här börja i faktabaserat, precis som du, Kungsholmsbo. Jobbat inom kommunikation i, vad det nu, 11-12 år. Jag är 36. Där tar det stopp.
Vi har ingen identitet utanför våra jobb.
Jag är poddare och kommunikationschef, punkt. Gud vad tråkigt. Ja, hur skulle du säga?
Ja, men jag skulle också, jag börjar ju alltid med jobbet. Det är ju tråkigt. PR-konsult, digital strateg. Men jag brukar också säga, om jag får frågan, att lägga till några så här personliga egenskaper. Ja. Ja, men jag är positiv, lösningsfokuserad och ger aldrig upp. Men sen som nu för tiden brukar jag också lägga till att jag är ju mamma till Zack som är 2,5 år. Sambo till Adam, han får hänga på. Och också då Kungsholmsbo. Men sen har man ju inte så mycket mer till
Nej,
liv.
Jag försökte precis här, men jag kanske kan... Jag kan säga jingelmakare, ljudboksinläsare, utbildad äventyrare. Ja, det kanske att man låter lite mer intressant än bara någon corporate titel tråk. Ja, då kör vi på det istället.
Ja, okej. Okay. Ja, jag har tyvärr inget roligt. Jag har skrivit en...
Du har skrivit en bok?
Ja, jo, men det är också jobb. Okay, ja, allt jag har med jobb att göra. Ja, nej. Jag får jobba på det till nästa år. Vi kanske kan köra en...
Jag sjunger på bröllop, dop och begravningar. Inte för att jag vill ha fler uppdrag inom det, men när folk jag känner frågar så gör jag det.
Ja, kul.
Det kanske man kan lägga till.
Ja, det är ju alltid roligt att veta. Jag sjunger inte. Det är nog alla glada över. Men hur kom du dit du är idag då?
Nästa svåra fråga då. Jag tror många av våra gäster också har sagt det här med att det krävs hårt arbete, men också att personer hjälpt dem på vägen.
Mm.
Jag tror att det handlar dels om mindset och drömmar och visioner, men också väldigt mycket möjligheter som öppnas upp.
Mm. Men får jag då fråga dig, när insåg du att det krävdes hårt arbete för att ta sig dit? För jag upptäckte det rätt sent. Jag trodde att alla skulle bara se att jag var så himla bra.
Oj, nej. Jag började ju jobba, jag tror mitt första jobb när jag var 13, och sen har jag alltid jobbat. Det var nog en grej så här att jag ska inte behöva ta studielån på universitetet för att jag vill jobba vid sidan om. Jag vill inte ha lån i någon grej man fått med sig från sina föräldrar. Och då insåg jag att vill jag ha den här friheten eller kunna åka på semester eller köpa det jag vill eller nå någonstans, då måste jag ha, lika väl som att investera i utbildning, måste jag investera i CV-erfarenheter och då blir det hårt jobb. Pensionärshem var jag på när jag var 14 och så vidare. Och man liksom får ta det man får till en början. Sen kanske man börjar kunna välja lite mer när man fått lite erfarenhet.
Mm.
Men jag har nog alltid insett att hårt jobb kommer krävas för det. Det är det som behövs.
Ja. Nej, men, och det är ju konstigt egentligen. För jag är en tävlingsmänniska. Jag har tävlat i väldigt många sporter. Och där krävs det ju hårt jobb för att bli framgångsrik. Men när jag började mitt första jobb. Eller typ mitt första jobb. Så alltså jag är ju rätt ambitiös. Jag gör mycket och så. Men jag upplevde liksom inte att någon förstod att jag var så bra. Jag tyckte att det liksom stod lite stilla på något sätt.
Vad gjorde du åt det?
Ja, men sen fick jag en ny chef, på tal om chanser.
Mm.
Och då fick jag också möjligheten att göra lite utöver mina, liksom det jag var tillsagd. Och då, ja, men det var då jag kanske, att det klickade för mig. Dels att jag fick en möjlighet och också att jag tog chansen.
Ja, där kan man väl lägga till att jag har haft chefer som trott mer på mig än vad jag har.
Mm.
Och det är ju klart att det är avgörande för en själv, att jag kanske inte riktigt hade vågat sikta så högt som andra kanske har satt. Vilket i slutändan nu så vågar jag ju verkligen säga vad jag är bra på, för det vet jag. Men det är svårt att göra utan erfarenheten och gå på några nitar, prova lite olika saker och att andra också har kunnat intyga det. Jag vet att i de senaste jobben jag har haft har jag varit yngre än kanske både de jag ska leda eller jobba med, och ofta får jag frågan, ja, men du har inte lika mycket erfarenhet, hur ska du hantera den här situationen eller varför är du kvalificerad för jobbet eller liknande. Och då brukar jag också ofta säga att du får ju se det som att du investerar i talang om du anställer mig, eller du investerar i potential och inte i erfarenhet. Och då brukar man köpa det, men ofta blir det lätt att man vill ha det där extra på papper. I form av erfarenhet och inte som du kanske önskar att folk hade sett, och att man ser att det här är en investering, det här är en talang som kan växa, inte det man är idag. Men visste du vad du vill bli när du var liten, eller hur hittade du banan?
Alltså jag har alltid velat kommunicera på något sätt. När jag gick i lågstadiet så skrev jag jättemycket, så från början ville jag bli typ journalist eller författare. Men sen så när jag blev äldre så insåg jag nog att jag inte ville bli journalist. Jag pluggade ju media och kommunikation på universitetet. Och där kände jag väl att det var det jag ville göra, för att det är kreativt, passar mig väldigt bra. Så att på något sätt, men idag jobbar jag ju med PR, och jag vet att en tidigare gäst, Caroline Lidman, hon har ju sagt att hon redan från högstadiet visste att hon skulle bli PR-konsult. Det hade inte jag någon.
Det fanns ju inte när vi gick i högstadiet.
Så kanske det. Nej, men jag hade inte alls någon koll på exakt vad, någon sorts roll. Men jag ville bara vara kreativ, tror jag. Du då?
Men det är lite liknande. Jag började ju, jag tror vi berättade i något avsnitt, att när jag var liten så när andra barn lekte så spelade jag in kassettband där jag var radiopratare. Så först var det väl den liksom formen av journalistik som jag satt och klippte ihop. Och sen började jag skriva jättetidigt under gymnasiet, så då lyckades jag få in att jag skulle vara nordisk reporter för en amerikansk tidning som jag ändå alltid läste, och de hade ingen som täckte det. Jag var ju lyrisk. Och ja, men jag hade väldigt mycket så här, jag praoade på Aftonbladet när jag var 14. Tack Jens Pettersson att ni släppte in mig. Det var fantastiskt. Och det var väl efter det jag var så här, nej, men jag ska verkligen bli journalist. Sen väl när jag kom in på journalisthögskolan, vilket var jättesvårt då, där insåg jag att kanske jag inte alls ville bli. Det var en väldigt akademisk, tråkig utbildning. Och jag istället kom in på PR-spåret när jag skrev min uppsats om medieträning.
Just det.
Så det var så jag halkade. Jag visste ingenting om spindoktorer kallades det ju på den tiden. Det var ju något fult. Så att jag fick ju knappt en handledare på min uppsats för att det var så fult att ta i. Men så då upptäckte jag PR-branschen och liksom kom in på det spåret. Men jag tror att man vet väl redan från ung ålder vad man är duktig på eller vad man tycker är roligt. Det kom ju därifrån. Jag minns att i nian skrev jag en bok, vilket var jättekul. Man fick skriva en bok om sitt eget liv under hela nian.
Mm.
Och då var det sista kapitlet var, vad gör du om 10 år?
Mm.
Så då skulle jag då vara 25 och uppenbarligen resereporter antingen i Australien eller Rom.
Det vill jag också bli. Det är ändå drömmen.
Ja.
Men resereporter, det kanske inte är för sent.
Men då får du åka tåg nu för tiden.
Ja, precis.
Tågreporter, flygande reporter får man inte vara längre.
Ja, nej. Så det är sant. Om tekniken går framåt så kanske du kan beama. Ditt driv då? Var kommer det ifrån?
Jag har pratat om det där några gånger med vänner om att det är en ganska negativ drivkraft att aldrig vara nöjd.
Mm.
För man är inte på ett ashärligt ställe jämt själv. Samtidigt så får man ju faktiskt se att det är ju det som har tagit en till många situationer och händelser och personer och liknande, att man aldrig är nöjd. Men där är ju det ständiga liksom, inre dilemmat där att visst, det kan vara en drivkraft som är positiv, men det får inte dra ner en i att aldrig vara nöjd. För jag har lärt mig liksom att tvinga mig själv att fira framgångar.
Mm.
Även om jag då ser, ja, men som ett exempel, om jag föreläst och får 4,6 av 5. Då tänker jag, varför fick jag inte 4,7? Jag kan inte vara glad över, eller liksom fråga, vad var snittet på talarna eller någonting. Utan jag tänker direkt att jag borde fått bättre. Det finns ju potential upp till 5. Varför fick jag inte det? Och då kanske jag borde lägga ner. Jag kanske aldrig mer borde föreläsa. Istället för att tänka så här, wow, det här var ett skitbra betyg. Vad roligt. Och de frågar om jag vill komma tillbaka. Kul.
Mm.
Nej, det blir ju en negativ kraft om man fokuserar på det där. Att aldrig vara nöjd istället för att se det ur positiv vinkel. Mm. Så det kan vara en drivkraft men också ganska jobbigt.
Mm. Men jag vet att vi har pratat om det tidigare i podden att det blir lätt så då att mål bara blir någonting man checkar av. Att man aldrig liksom verkligen blir nöjd som sagt. Och det är någonting jag verkligen känner igen mig i. Mm. Och så bestämmer jag mig för att nu ska jag köpa mig något fint när jag har uppnått någonting. Och sen så bara, jag struntar i det. Och så liksom bara köra vidare mot nästa mål.
Det blir ju verkligen lätt så. Men det där med 4 framgångar har jag tagit till mig. Jag har sett min mamma har, när hon får champagneflaskor efter hon har gjort något bra eller fyllt år eller vad det är, så har hon bara lagt dem på hög. För att de här kan man ju inte bara öppna en måndag. Och efter det har jag varit så här, jo, just måndagar, just därför ska man öppna dem, för att det är måndag.
Mm.
Att liksom fira de små sakerna i livet och inte låta sånt förgås. Så det försöker jag ta till mig ändå. Har du köpt något fint till dig själv nu?
Alltså jag köper fina saker till mig själv titt som tätt, men jag försöker liksom att jag ska fira, men sen så känns det ändå inte riktigt som att jag kanske förtjänade det när jag har uppnått någonting, om du förstår vad jag menar.
För du går redan mot nästa mål.
Ja, jag precis. Jag redan liksom jag gör det nästa gång istället. Inte så att jag är snål mot mig själv, men liksom
då får du hemläxa där.
Ja, precis. Verkligen.
Mm. Har du någon livsfilosofi eller motto?
Alltså jag har ju kanske några stycken. Ingenting som jag tänker på varje dag.
Vad står det broderat på din kudde?
Ja, men jag har tänkt så här, 3 stycken som jag säger rätt ofta.
Högt.
Och, alltså inte bara till mig själv, men i jobbsammanhang. Och ett är så här, just do it. Kör bara liksom. Mm. Och också Karin Lindahls motto, den här failure is not an option. Det känner jag verkligen att jag kan relatera till. Att man hittar lösningar på allt. Allt går ju liksom att lösa. Men framför allt, och det kanske säger någonting om min otålighet, är att what's wrong with now?
Mm.
Du då?
En grej som jag tror inte, det är kanske inget motto, men en livsfilosofi är att jag ska aldrig tacka nej till någonting på grund av rädsla.
Mm.
Då är det fel anledning. Jag kan tacka nej av andra anledningar, men inte på grund av rädsla. Och där tänker jag tillbaka också på Undin Åkerstam sa i senaste avsnittet att hon vill bli en tant som samlar på historier. Och därför säger hon ja till mycket. Och det är nog lite samma. Att jag brukar tänka så här, men lär jag mig någonting på det så kan det vara värt det. Allt utom döden kan man prova minst en gång. Eller?
Ja, absolut. Jag håller med. Har du någon största lärdom?
Förutom att läsa alltid dina citat. Klassisk PR-lärdom.
Kan du berätta något?
Nej, men jag är bara så tacksam över att internet inte alltid fanns när man var ung. För går man väldigt, väldigt långt bak i Googles sökhistorik så kan man minsann hitta saker som jag sagt och artiklar jag var med när jag var, innan jag förstod lite effekterna.
Ja.
Vad har du för lärdom?
Det jag tänker på spontant var just det här att man verkligen måste jobba hårt för att lyckas och också uppmärksamma andra på att man är bra,
det är bra
också. För att alla går ju till jobbet och är väldigt fokuserade på sig själva. Men man ska inte vara rädd för att berätta för andra att man lyckas. Och jag vet att många skäms lite över det eller vill inte stå på internmöten och berätta om saker man har gjort och så. Det handlar inte om att skryta bara, men att faktiskt uppmärksamma andra personer på bra saker man gör.
Vilket är ditt största fuck-up, Karin?
Ja, jag brukar ju säga att jag inte tänker så mycket på fuck-ups, men nu har jag gjort det under den här. Ja, precis. Ja, men jag tror som Judith Wolfs sa, en tidigare gäst också, hennes största fuck-up var en föreläsning där hon hade missförstått målgruppen och det har ju jag också gjort. Det är ju rätt pinsamt när man går av scenen så att säga och bara känner att det här nu träffade jag ju helt fel. Man vill ju alltid göra bra ifrån sig. Och då skäms man ju när man inte har gjort tillräckligt bra. Och det kan ju vara för att man har bara missförstått. Alltså det är en misskommunikation med kanske beställaren eller vad det var.
Men och det var inte för att du bara chansade och sa I'll wing it.
Nej, det gör jag aldrig. Nej, jag vet att du gör det på föreläsningar. Så gör inte jag. Jag förbereder mig liksom rätt noga. Så att jag vet vad jag ska säga och så. För det är först då jag kan winga, så att säga.
Ja. Om du har ramverket klart.
Ja, precis. Då kan jag babbla på hur mycket som helst. Men i höstas också så annonserade jag för en kund för att dubbla budgeten. Jag hade missförstått summan jag skulle annonsera för. Och det är ju inte så bra. Men vad som kom bra ut av det var ju att vi upptäckte att det var ju missar i processen. För att jag hade ju rapporterat in resultat varje vecka. Men ingen hade...
Ingen tittade på rapporten.
Nej, ingen tittade på rapporten. Ja. Och då hade man ju faktiskt sett då, efter bara kanske vecka ett, att det hade blivit... Och då hade det inte blivit ett problem. Nu blev det inte världens största problem i alla fall. För det var inte några enorma summor. Men det var ju en lärdom för alla involverade. Själv då?
Men jag har ju många fuck-ups. Det är alltid, jag vet inte om jag nämnt det tidigare på den här när jag tog körkort. Att jag tackade ja till ett jobb där jag ingick bil men jag inte hade körkort. Och där på tal om det här wing-it-grejen, att ibland tänker jag nog så här, men det löser sig. Och det är ju väldigt bra att vara lösningsfokuserad. Men vissa saker, typ ett körkort, tar lite längre tid än vad jag kanske trodde. Så att jag hade ju folk som körde runt mig i min egen bil i 4 månader innan jag lyckades få det där. Och det löste sig, men det var ju skitjobbigt då. Men många gånger så tror jag så här, man får med sig saker på köpet och procentuellt är det ganska få gånger som man chansar som det faktiskt blir en fuck-up. Jag bytte skola i 8:an och så ut hela gymnasiet bytte jag varje år. Om jag inte trivs så byter jag. Om jag inte känner att jag hittar rätt då byter jag. Och det där var väl folk som undrar vad jag höll på med. Medans jag är väldigt så glad och nöjd efteråt att jag vågade säga ifrån. Att lämna tryggheten och vänner och det som ändå är ganska viktigt i skolålder för att hitta det jag ville ha. Och det blev ju verkligen rätt sen. Och tyckte det var skittråkigt att plugga så jag började läsa dubbelt, men då lyckades jag ju pricka in så att tentorna var på samma dagar. Så jag tog aldrig min examen och tänkte så här, men det där kan jag ta sen, det där löser jag sen. Men de där sen, att ta de där poängen som jag har kvar nu på journalisthögskolan, då måste jag ta tjänstledigt från mitt jobb och gå och sätta mig i skolbänken. Det går inte bara att skriva av.
Nej.
Och det kommer inte bli av.
Nej.
Å andra sidan, behöver jag de poängen? Ja. Många av mina jobb har ju stått att man måste ha en master. Jag har inte ens en bachelor.
Nej.
Så det har löst sig ändå. Men jag tror lite grann att så här, den största fuck-upen var väl att jag lät det gå väldigt långt på ett jobb att jag var så nära att bränna ut mig. Och till slut satt jag där framför läkaren som var jättebra. Han hade sett så många tjejer, speciellt i min situation. Så att han pratade verkligen allvar med mig och skrämde upp mig så att i tänderna att jag lyssnade på allt han sa efter det. Och gjorde precis som han sa. Och då lyckades jag vända det. För att det var jag väldigt glad över, att jag inte lät det gå för långt. För det hade absolut blivit det största som hade påverkat mig, mitt liv, min karriär, mitt privatliv, i allt, relationer, om jag inte hade lyckats vända det.
Ja, jag körde något liknande när jag var gravid. Så hjälpte vi en kund med krishantering under 2 veckor, nästan liksom dygnet runt. Det var inte bara jag, men jag hade inte gått ut med att jag var gravid än. Så att jag, och jag tycker ju krishantering är kul, det har vi pratat om. Men då jobbade jag för mycket. Och efter det så blev jag sjukskriven. Inte på heltid, men nästan resten av graviditeten.
Så det du förstod inte dina egna begränsningar då? Eller?
Nej, precis. Det är ju svårt med balansen. För driv är ju positivt. Det får ju en latmask om man är lite slö att göra bra saker istället för att ligga på soffan. Men då kan det också vara svårt att känna av om kroppen inte riktigt orkar med. För då kanske jag tänker att jag är nog bara lite lat. Det var det svåraste för mig när jag var gravid, att avgöra om kroppen sa nej eller om jag bara var lite lat trött. Det var jättesvårt för mig. Ja. Och jag tränade liksom hela graviditeten, och även där hade jag svårt att avgöra, är jag gravid trött och kroppen måste vila, eller är jag bara lite lat? För att jag menar, alla kan ju vara lata även om man är driven. Men det är ju drivet som gör att man liksom tar sig ur soffan i vanliga fall. Och den balansen märktes väldigt tydligt när jag var gravid. Att jag inte kunde avgöra riktigt vad som var vad.
Nu kan du avgöra om du bara är lite lat.
Ja, jag tror det. Men jag är inte helt... Jag tycker fortfarande den balansen är väldigt svår faktiskt.
Ja, jag skulle aldrig definiera det som lat-trött. Men...
Nej, men... Ja, men...
lat eller trött.
Nej, men... Ja, men jag kan vara lite lat, kan jag tycka.
Ja. Vilken är din största framgång?
Jag tror inte att den har hänt än. Det best
is yet to come. För jag frågar vilken är din största framgång hittills.
Ja, men jag vet inte.
Vilken kommer bli din livs största framgång? Du måste kunna vara nöjd något nu.
Men det är ju så svårt, liksom. Jag vet inte.
Sack?
Ja, det är ju...
Känns kanske lite klyschigt.
Ja, precis. Sådär, men... precis. Ja, det är ju bra. Och att jag har ett förhållande typ. Men jag menar, jobbmässigt så det är ju små saker hela tiden som känns bra. Men jag vet inte något
stort. Du vågar säga upp dig och köra eget?
Ja, men jag tycker inte att det var så modigt. För att, ja, du vet, man förminskar sina...
Självkritiken alltså.
Jo, men egentligen, för jag tänker ofta så här, vad är det värsta som kan hända? Och när jag sa upp mig från Springtime, ja, vad är det värsta som kan hända? Ja, då får jag ta ett nytt jobb. Det är inte så att jag är ny i karriären och liksom skulle ha problem att få ett nytt jobb. Då hade jag kanske fått lite knivigt 2 månader eller några månader. Samtidigt då har jag en sambo som hade fått försörja mig.
Men, hörde det?
Ja, men jag menar, det var ju det absolut värsta som kunde hända. Så då är ju risken är ju inte så stor. Men din största framgång då?
Nej, men jag tror att det är de här sakerna när man faktiskt lyssnar på sig själv och går sin egen väg. Allt ifrån att byta skolan när jag kände att jag behövde det. Det är en sak som jag är så stolt över att jag vågade göra när jag var 14 till exempel. Eller att jag sökt jobb som jag egentligen inte är kvalificerad för och har fått dem och sen lyckats inte bara behålla dem utan det har gått bra. Jag tror många sådana små delar har varit framgång, men framgång kan man mäta i massa olika valutor, och genomgående så kanske det är någonting när man stått upp för sig själv eller gått sin egen väg där man faktiskt har hittat rätt. Det är väl de delarna. Och sen precis som du säger, det här med vad är det värsta som kan gå fel, att ha det mindset, det har jag ju fortfarande. Målar man bara upp alla farhågor med allting, att så kommer jag aldrig våga göra något. Så att det är ju bara att köra på det.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men du, det här med att söka jobb som man inte är kvalificerad för. När man pratar om det så säger man ju att det är typiskt manligt kanske. Mm. Och kvinnligt är att bara se, ja, men man checkar inte av. Mm. Man checkar av 99% av allt som man ska ha, men inte en grej, och då söker man inte.
Jag blir så ledsen. Ja, det där hör jag så många människor som säger. Och så vill de gå någon ny kurs bara för att ta den där sista. Alltså nej.
Nej.
Gå dit och säg att så här, vågar du investera i att jag har potential, så kan jag bli allting som står i den här arbetsbeskrivningen eller vad det är. Dessutom nu när jag sitter och anställer själv och har gjort de senaste rollen också, då vill jag ju hellre att det kommer dit någon som man ser så här, wow, det här är en, liksom, det här är en talang. Då har ju jag glömt vad jag ändå skrev i. Hur många års arbetslivserfarenhet stod det? Det minns inte jag ändå.
Nej.
Har du väl lyckats ta det till en intervju och kan motivera varför just du ska ha tjänsten, det är ingen som kommer kolla om du faktiskt har den där examen eller om du har så många års erfarenhet eller vad det nu kan vara för detaljer som kanske saknas. Ja, jag tog inte den här sista kursen. När jag sitter på intervjuerna brukar jag också säga så, bara att ni vet, jag har inte tagit ut en examen.
Mm.
Det har ju inte varit ett problem.
Nej.
Även om det då stod att man behövde ha en master.
Mm.
Låt inte andra diktera. Om du känner att den här tjänsten är som gjord för mig. Åh, tråkigt att jag inte lever upp till de här tre sakerna.
Mm.
Det minsta man kan göra är att söka ändå.
Mm. Precis.
Vad är du för förebilder?
Ja, men jag inspireras mycket av kvinnor i min vardag. Framförallt kvinnor. Jag har ingen liksom mentor, har inte haft, även om jag har tänkt tanken att det vore ju bra. Nej, men folk jag träffar varje dag inspirerar mig. I samtal med andra så inspireras jag nog. Du då?
Och jag minns när Katarina Berg som global HR-chef på Spotify också var enda kvinnan i ledningsgruppen. Jag tror att det finns fler nu. Hade sett henne tala vid några tillfällen och kände så här, wow, det här är en kvinna som inspirerar på mig. Och jag gjorde en lista över personer som jag tyckte så här, de här hade jag velat ha som mentorer.
Mm.
Så minns jag att vi sågs och jag vet att hennes, att ens få till ett möte med henne i hennes kalender och med resor och jobb, så var jag bara glad över det. Och då sa hon också, men varför vill du som har en väldigt tydlig kommunikationsbakgrund ha en mentor som jobbar inom HR? Då sa jag också, jag känner att jag ändå kan och behärskar kommunikation, jag har väldigt bra kontaktnät och förebilder inom den branschen, men däremot så just den här ledarskapsbiten, organisationspsykologi, ja men humankapital, liksom de bitarna har jag inte lika mycket av. Så det är där jag vill utvecklas inom. Okej, superbra. Och hon är ju en sån förebild inom många områden för mig. Sen kan man prata så här, Pia Sundhager liksom.
Mm.
Supercool. Och just det här att kunna leda team mot ett gemensamt mål med massa olika viljor och olika personligheter och allt sånt.
Mm.
Det tycker jag är otroligt fascinerande. Den här ledaren som lyckas. Det, just det, ledarskapsbiten tycker jag är så spännande. Förebilder inom det. Jag har inte så här förebilder som kanske har innoverat en ny produkt eller, alltså Elon Musk som förebild, jag förstår inte.
Nej.
Han både som chef och individ, så vet jag inte om jag hade velat hänga så mycket med honom.
Nej.
Det är inget snack om att han är otroligt skarp och smart och innovativ, men ja, inte min förebild.
Ja, men spännande att höra.
Har du något lifehack? Det känns som att du sitter på några.
Alltså jag försöker sova så mycket som möjligt. Och så tänker jag efter det här. Ja, men vad är det värsta som kan hända? Och det gör ju att man säger ja till rätt mycket. Och så lär man sig mycket och får mycket erfarenhet på grund av det. Och erfarenhet tar ju en vidare. Mm. Gör att man utökar sitt nätverk. Har du någon lifehack?
Mycket av mina grejer går ut på att effektivisera och bli mer produktiv.
Ja.
Vilket är liksom ganska ointressant.
Ja, fast det är ju bra. Alltså, man ska inte jobba mer, man ska jobba smartare. Exakt. På något sätt.
Ja, men jag tror vi pratar om det i något avsnitt, att jag är ju väldigt datadriven i min privatliv och i min arbetsliv.
Ja.
Och ibland tror jag att det där kan störa folk. Att jag delar upp saker i tid, hur mycket tid jag kan ägna på någonting och jämför input och output. Att jag kan tänka alltid, nu när jag har så pass lite fritid så är jag väldigt så här, okej, jag kan lägga 3 timmar i månaden på ideellt arbete. Jag kan lägga 3 timmar i månaden på att ta de där kaffen med folk som hör av sig och vill ses utan att jag riktigt förstår anledningen.
Mm.
Mer än att de kanske vill ha ett bollplank eller en rådgivare.
Mm.
Jag tror att jag delar upp mycket så här, hur mycket kan jag lägga på olika saker och ha liksom olika potter eller vad man ska säga. Mm. Och just nu är ju min pott för att träffa folk för att det är trevligt. Det är ganska liten tyvärr. Mm. Och den hoppas jag ju återfå den balansen.
Men är det ett lifehack då eller?
Jag tror ju det här med att vara datadriven också. Att har man koll på i siffror så kan man också lättare se så här, oj, lägger jag så här mycket tid på att hjälpa andra? Hur mycket tid lägger jag på mig själv då?
Mm.
Jag vet när jag frågade en kollega förut som sa så här, åh, du gör så mycket kul grejer. Ja, men jag kanske väljer att prioritera mig själv. Jag vet att jag mår bra av kultur. Då går jag på opera 2 gånger i månaden minst. Jag vet att jag mår bra av det här. Då gör jag det. Och jag bara, när gjorde du någonting för dig själv senast?
Mm.
Och så satt hon och funderade jättelänge och sen sa hon, det var nog 5 månader sedan.
Mm.
Och sen så nästa dag kom hon och hade både klippt sig och köpt nya glasögon och skaffat nytt träningskort. Så ibland kanske det bara behöver vara att man liksom vänder det fokuset. Mm. Okej, men hur mycket tid eller de här potterna, så här, hur balanserar jag dem? För det är väldigt många alltid som vill ha ens tid.
Mm.
Hur mycket lägger du på dig själv då? Måste du prioritera det ibland? Så det där är också så här, jag kan ha FOMO, det vet jag att du också har.
Mm.
Men då försöker jag istället så här, JOMO.
Mm.
Så här, the joy of missing out. Okej, jag valde bort det där för att ha seriemaraton med mig själv.
Mm.
Oj, vad härligt.
Uh-huh.
Då tror jag att jag vänder på när jag ser så här. Jag hade kunnat varit ute på ett nätverksmingel.
Mm.
Och gud vad jag har det bra här i soffan.
Mm.
Att när man också inser att vad väljer jag istället? Om jag kanske väljer mig själv.
Mm.
Långt svar på en...
Försöka vända FOMO till JOMO.
Ja. Och sen att också tänka på saker i hur mycket tid lägger jag på någonting och utvärdera, är det värt eller ska jag minska eller öka någonting?
Mm.
Och jag har ju haft olika digitala verktyg där jag ser hur mycket jag jobbar faktiskt.
Mm.
Och jag tänkte jag jobbar inte på helgerna och sen ser jag att jag i datat ser jag att jag är ju visst inne i min mail typ 6 timmar på helgerna.
Vad var det för verktyg?
Det här var ju i My Analytics i Office-paketet till exempel. Mm. Det finns ju massa sådana som också mäter skärmtid och ser hur mycket du lägger på olika saker. Att man också får upp ögonen för, jag tror att jag är med min familj, men sen så ser man att vadå, den här kvällen har du lagt 3 timmar på sociala medier när du skulle varit med din familj. Mm.
Jag har blivit mycket bättre, använder min telefon mindre sen man...
Så vad gör du med den tiden istället?
Ja, men jag tror att jag är mer närvarande med min familj istället. Mm. Det är positivt.
Mm.
Men man kan väl också sammanfatta det du sa till att ett lifehack är att förstå att om man säger ja, så säger man också nej automatiskt till någonting annat. Väldigt och det är det man annat. Behöver.
Och där får man ju utvärdera. Har man en prioriteringslista över vad är viktigt i mitt liv?
Mm.
Och sen kanske man märker att en massa av min tid går till saker andra tycker är viktigt.
Mm.
Då har man ju gjort helt fel.
Yes.
Karin, hur ser du på dig själv som personligt varumärke?
Och det är så svåra frågor det här. Vem har skrivit dem?
Vem har tagit fram mig? Men du måste ju ändå ha en... I och med att du är digital strateg så måste ju du ha en strategi för dina egna kanaler eller dig själv som varumärke, eller?
Ja, absolut. Det har jag. Men det känns ju lite så här, jag tycker att det kanske känns lite fånigt att säga, för då känns det som att man så här, att man nästan vill bli influencer och så. Det har jag inget mål. Jag siktar inte att få typ så här 10 000 följare på Instagram, även om man alltid skulle uppskatta gratis saker. Ja, ett älskar paket. Gör inte du det?
Jo, men jag tänker snarare så här, just på tal om det här med valutor och hur man mäter saker, att ge upp min frihet och privatliv för att då kanske få bli inbjuden på de coolaste festerna och få hem paket. Nej, absolut inte värt det.
Jag ska ha inte tid att gå på festen, men det skulle vara kul att få något paket någon gång ibland.
Nej, för då måste ju du har ju betalat på något vis.
Ja.
Såklart.
Ja.
Att de vet att du gör en unboxing experience på din Insta-story. Mm. Då har ju du betalat för det paketet.
Ja, 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 absolut.
Och där kan jag inte känna att inget paket i världen typ är värt det jag skulle behöva offra för att få dem.
Även om det var någon tech-grej som du skulle tycka var kul.
Nej, men jag skulle tycka det var hemskt om folk som jag inte vet vilka de är har sån insyn i mitt liv.
Uh-huh.
Det är min stora mardröm. Det är som, det är, nej. Så jag är anti-influencer. Uh-huh.
Ja, alltså nu är jag inte jag. Eller som sagt.
Men kallas det inte, vad säger man inte, impactor för någon som har påverkan inom sin bransch eller gebit? Eller?
Jag vet inte.
Ja, men jag tänker för att du har ju, jag menar bara det att om tidningarna ringer dig och frågar, uttalar dig om det här.
Precis.
Då är du någon slags expert utan att vara influencer.
Ja, men absolut. Jag har ju kanske en expertroll inom. Och det beror ju framförallt på kanske att jag har bloggat väldigt länge om sociala medier och digital kommunikation. Och det har jag gjort sedan 2008-2009 någon gång på företagsbloggar eller egna plattformar. Och det är väl därifrån jag har det. Det är ju knappast mitt Instagramflöde som är väldigt, vad ska jag säga... Jag har någon tanke kring mitt Instagram-konto att visa upp ändå vad jag gör i mitt jobb fast med en liksom personlig twist. Jag är ju alldeles för ofokuserad och onischad för att bli en influencer där. Och det är som sagt inte tanken heller. Men däremot så bloggar jag ju nu och det är jätteviktigt för mitt företag för att jag vill inte... liksom aktivt sälja, utan jag vill att affärerna kommer till mig. Och det är ju så det har varit hittills också. Så det är ju ett sätt att bygga varumärke och visa att man kan saker helt enkelt. Så det är klart, jag lägger en del tid på att kommunicera kring digital kommunikation helt enkelt.
Mm.
Ja.
Men då är det mer ur expertrollen och jobb eller karriär.
Ja, precis. Ja, gud, jag har ju inget privatliv sen. Alltså det är viktigt att man är synlig hela tiden. Det tänker jag på hela tiden. Att man visar att man, på tal om det här att berätta att man är bra, men man gör det genom vissa saker. Att man lägger upp en bild när man har varit och föreläst eller att man delar sitt blogginlägg på LinkedIn eller om man är med i en artikel, att man delar det, att hela tiden liksom påminna folk.
Men det där är så himla intressant för att både du och jag jobbar med det och förstår vikten av det.
Mm.
Samtidigt som jag känner själv att jag ofta väljer bort det när det gäller mig själv.
Mm.
Men jag tvingar ju andra att göra det.
Mm.
För jag förstår vad det liksom gynnar deras varumärke. Och det är samma sak som att vi nu sitter och intervjuar varandra. Jag tycker det är svinjobbigt för att varför ska vi fokusera på mig? Varför är det intressant för någon?
Mm.
Känner jag ofta. Och samma sak när jag ska dela saker i sociala medier i och med att jag inte gillar att vara superprivat. Men det är jättetråkigt att följa någon som inte delar någonting personligt. Så har jag en svår avvägning mellan att jag känner ofta så här, blir det här ännu mer så här self-promotion?
Mm.
Här vann jag ett pris, titta, här fick jag prata på den här scenen. Blir det sådana inlägg också så är det svintråkigt.
Mm.
Så men, den där balansen tycker jag är jättejobbig.
Men du är ju mycket mer personlig än vad jag är i sociala medier. Alltså
men jag har låsta kanaler.
Ja,
jag vet inte som ser
precis.
Det.
Jag har svårt att vara personlig. Alltså jag vill inte. Jag tycker att det är obehagligt. Men om man jämför våra texter till exempel på Instagram. Jag är ju verkligen så här. Här är ett blogginlägg. Det var kul. Alltså i mina egna kanaler. Och du är ju. Det var så kul när jag fick göra det här. Och det kändes så här. Alltså det är mycket bättre. Jag har väldigt svårt att... säga någonting personligt om det jag gör. Men jag har inget problem att visa upp det. Men däremot att reflektera kring det tycker jag är jobbigt. Alltså jag förstår ju att det inte är det bästa.
Nej, jag tänker snarare att om jag bara vill lägga upp en fin bild och skriva något glättigt citat, då ska jag inte lägga upp något.
Nej.
Det måste finnas någonting mer. Antingen att underhålla eller beskriva en känsla eller varför det här är viktigt för mig eller... en lärdom eller någonting.
Mm. Ja, men det är ju korrekt.
Men det är ju väldigt intressant hur man ser på. Men det är som sagt, hade jag haft öppna kanaler så hade jag ju inte kunnat göra det.
Nej.
Då hade jag känt att jag måste hålla upp en fasad eller en yta som jag nu slipper när jag har låsta.
Ja. När ska du öppna upp då?
Antagligen inte. Man kan följa mig på LinkedIn.
Ja, härligt.
Där är jag jättetråkig.
Vad har du lärt dig av den här podden egentligen?
Dels har vi intervjuat så många 25 väldigt inspirerande kvinnor som på många sätt har gått sin egen väg. Och det har gett mig både inspiration och fyllt av mod och just den här pay it forward, att man kan lyfta andra och lyfta varandra, ta lärdom av, få input. I de samtalen många gånger har ju väckts nya tankar eller att man fått lärdomar.
Mm.
Så att jag tror mycket av det har ju gett mig näring i hur jag själv ska se på de här stora frågorna. Och jag tror också det här med sårbarhet som flera av våra gäster har tagit upp har ju varit en sak som jag också kan tycka är jobbigt.
Mm.
Vissa har inte riktigt gillat att svara på det här, vilket är din största fuck-up eller vilket är din lärdom. Och sen som ett exempel bara, det här var ju väldigt kul att Alexander Schulman i sin podcast tog med våra frågor från vår podcast och ställde till Mona Sahlin. Och de svaren var ju väldigt djupgående. Och det handlar ju bara om hur mycket vågar man öppna upp, hur mycket vågar man visa sårbarhet och kanske berätta om saker som är jobbiga. Och där tycker jag att många också av gästerna har varit väldigt transparenta och generösa och öppna och modiga. Så det har gett mig mod.
Men jag håller med, väldigt inspirerande, och just det att vi har pratat om vad mod är för någonting, men kanske också att man inte ska ta sitt jobb på så stort allvar.
Verkligen.
Men väldigt inspirerande i alla fall.
Det är bland det roligaste tycker jag nästan med podden. Också nu när vi ska köra igång säsong 3 och just det här med tiden knappt räcker till, så har jag ändå känt att när jag vet att min förra försäljningsdirektör på Microsoft började följa oss på Instagram, så hörde jag till honom. Han bara, ja men vadå, den är jättebra. Och det var inte alls, han var inte den målgruppen jag trodde skulle lyssna.
Nej.
Och knappt, han har precis upptäckt poddar ungefär. Och sen även när jag träffade en kille, jag skickade den till dig tror jag också. Det var en kille som jag sprang på på ett café som kom fram och sa, åh, ni är så bra med uppstickarna. Jag lyssnar på varenda avsnitt, jag får jättemycket inspiration och nya tankar. Som är chef på ett stort globalt bolag, och vilket jag inte heller hade trott var vår målgrupp.
Nej.
Och det är ju på något vis att visst, du och jag kanske får inspiration på det här själva, men kan vi också nå bredare och nå fler personer som vi också förstår uppskatta det, då blir man ju nöjd. Då har man gjort någonting inte bara för sin egen skull utan även för andra.
Precis, jag blev också väldigt glad över en kommentar på Facebook. Vi ville ha tips på gäster och så fick vi några manliga namn, och då svarade jag, nej men vi intervjuar ju bara kvinnor. Och då hade den här personen inte tänkt på det. Och det tycker
jag
är väldigt positivt. Mm. Har du något favoritcitat från någon av våra gäster?
Det var en svår fråga du. Nej, men jag tror just den som resonerar mest med mig själv har väl varit där, att som Nina sa, med att vara en person som samlar på historier.
Mm. Det känns som du.
Ja, men jag tycker ändå att det är ganska kul att kunna slänga upp så här en historia som folk knappt vet. Så här, är det här på riktigt? Har det här hänt? Då känner jag mig så här, ja då... Då kommer jag aldrig behöva sitta så här, varför levde jag inte lite mer när jag var ung?
Jag tror att jag skulle välja säga Yilmaz. Vad skulle en medelålders man göra?
Ja, den är...
Och den passar nog mig också på ett sätt.
Och vad ser du fram emot nu i vår, nu när vi börjat få klart listan över gäster?
Ja, men det ska bli jättekul att få träffa de gästerna som vi har. Vi har ju ett bredare spann på ålder till exempel än vi har haft tidigare. Så det ska bli intressant tycker jag.
Mm.
Vi har ju fått enormt många tips på kvinnor. Så egentligen skulle man ju bara vilja sitta och spela in den här podden. Men det kan vi ju tyvärr inte göra. Men har du någonting speciellt du ser fram emot?
Nej, men det är nog som du säger. Vi har fått väldigt mycket konkret feedback också. Dels att vi skulle intervjua varandra. Och många bra namn. Men att vi försöker ha en bra spridning. För det blir ju lätt att vi plockar folk som vi redan känner eller bekanta med.
Mm.
Och att också gå utanför den.
Mm.
Så jag ser fram emot fler spännande möten och samtal under våren med personer som inspirerar oss och som vi är nyfikna på.
Mm. Men du, ska vi avsluta då med frågan från vår förra gäst, Nina Åkestam. Hon har ju aldrig varit chef, inte jag heller. Och ingen av hennes kompisar eller de hon umgicks med har egentligen varit chef. Men samtidigt så är det ju det som man är inlärd att man ska vilja bli. Så då skulle vi fråga någon som var chef hur tankarna gick kring det.
Mm.
Ja. Men du är ju väldigt intresserad av ledarskap. Mm. Ja, det är du som får svara. Jag är min egen chef förvisso.
Exakt.
Men ja.
Och där tänkte jag ju lite tvärtom. Att det är så många som har som dröm att vara egna.
Mm.
Att jag tar ett ännu större chefsjobb på det ännu större bolaget, världens största bolag. Det var ju väldigt många som tyckte det var konstigt.
Mm.
Så där har jag ju snarare fått försvara varför jag vill ha det.
Mm.
Och jag tror för mig så, jag har ju haft väldigt många bra chefer. Jag har haft ett par som, om man snällt sagt ska säga, att jag har lärt mig mycket av. Och jag har ju lärt mig hur jag blomstrar och under vilket ledarskap. Vad mår folk bra av? Hur får man ut det mesta ur personer? Och det får ju vara ett individbaserat ledarskap många gånger. Och dessutom var de en äldre generation. Vad har de förväntningar på en chef jämfört med en yngre generation? Mm. Det är helt olika. Och nu, just det här med ledarskap är ju, man får ju titta jättemycket på sig själv. Vrida och vända på saker och utvecklas varje dag. Men jag tycker att det på många sätt är mer givande än bara självutveckling. Och förhoppningen är ju att man kan leverera som ett team och att man, om någon annan kan ta mitt jobb, då har ju jag gjort mitt jobb så att säga.
Mm.
För då har man hjälpt dem att kanske växa in i den rollen.
Det viktigaste med ens jobb är ju chefen. Mm. Det, så är det ju. Jag har också haft några chefer som jag har lärt mig saker av. Men sen så har jag haft riktigt, riktigt bra chefer. Och de gör ju hela skillnaden.
Mm.
Men jag tänker så här att du är ju väldigt intresserad av ledarskap. Men för många, och säkert för mig också, om jag hade blivit erbjuden en chefsroll, så hade det bara varit så här, ah, jag är chef.
Mm.
Kul. Lite mer pengar också.
Mm.
Men man kanske inte är så intresserad.
Nej.
I det här personalansvaret.
Nej, och det är där jag tror att det blir väldigt tydligt att ofta ser man, för någon person som är framgångsrik i sin tjänst, det kan vara en jätteduktig säljare, då blir det naturliga nästa steget är att bli chef.
Mm.
De kanske borde vara specialist,
mm.
ha en specialistroll och inte bli chef.
Mm.
Vissa trivs med det ansvaret, vissa inte. Vissa ser det bara som att liksom, siffror och vi ska leverera mot det här målet. Och jag är ytterst ansvarig, medan andra ser det kanske som att hur får jag med mig folk på vägen och hur jobbar vi som ett team?
Mm.
Och där tror jag att det finns ju olika sorters ledarskap och olika personer gillar olika saker. Men där måste man nog vara medveten om det också när man är chef. Vilken mm. slags ledarskap har du?
Mm.
Och vad behöver dina medarbetare? Och sen individanpassa det.
Mm. Men vad är du då om 10 år? Är du...
Då är resereporter. Vad det nu var jag skulle vara. Nej.
Jag är din assistent. Jag bär väskan. Ja. Men är du chef då framför allt? Eller är du... kommunikatör.
När jag gick en coachutbildning också så tycker jag att det är väldigt roligt att utbilda och utveckla. Sen kanske man inte måste vara chef för att göra det.
Nej.
Så att det kan ju möjligen vara så att jag kanske provar på att vara egen någon gång i framtiden.
Ja, det är jätteskönt.
Jag har jobbat från väldigt, väldigt små entreprenörsdrivna bolag till liksom de största.
Ja.
Och sen kanske nästa steg då vara egen. Vi får väl se.
Ja, men jag tror man lär sig väldigt mycket av alla.
Och jag är väldigt tacksam att jag både varit konsult och på kundsidan.
Ja,
gud. Jag är tacksam för att jag både varit specialist och haft en bred chefsroll.
Mm.
Men både strateg och operativ. Jag tror att alla de delarna kombinerat gör att man får en större förståelse också för andra.
Absolut.
Men 10 år, absolut ingen aning. Så långa planer har inte jag. Jag kanske tänker 1/2 år fram.
Ja, jag har ingen aning. Just nu lever jag väldigt mycket dag för dag. Nej, 10 år är lång tid.
Är du fortfarande egen då?
Ja, men kanske. Jag trivs väldigt bra som egen.
Mm.
Jag kan göra precis som jag vill och det passar mig utmärkt. Men sen, jag menar, dyker upp en drömtjänst någonstans så är det inget som säger att jag inte tar det. Men just nu så trivs jag väldigt bra som egen.
Men du, det har ju varit jätteintressant att höra lite mer om dig också.
Mm, detsamma, Johanna. Mm. Ja.
Får vi se vad lyssnarna tycker.
Precis. Men till dig som lyssnar, tack så mycket för idag. Det här var bara en mjuk start på vår 3:e säsong av Uppstickarna. Hoppas vi inte har skrämt bort dig med vårt svammel. Men glöm inte att prenumerera på podden. Ge oss jättegärna betyg eller rekommendation. Du hittar oss också på Instagram och Facebook. Och hör jättegärna av dig med frågor eller önskegäster som du skulle vilja ha i podden. Tack för oss.
Tack, tack.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.